Ja, då har vi samlats på årets sista dag. Och det känns alltid lika konstigt att tänka sig att ett år ligger bakom och ett nytt år ligger framför. Och man brukar ju på nyårsafton kanske summera det som har varit och försiktigt kanske tänka lite framåt mot det som kommer. Men i en tid som denna så tycker jag det är så skönt att man får ha en relation med en levande Gud. Och temat för vår gudstjänst idag är ju Guds barn. Och tänk att få ha en relation till något eller någon som är större än oss själva. Och på mitt papper här har jag skrivit: vilken förmån att få kalla universums Gud för pappa. Och jag ska läsa ifrån Galaterbrevet, det fjärde kapitlet. Och början på vers 4. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar: Abba, far. Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge, insatt av Gud. Och Herre, vi ber att ditt ord idag, Herre, skulle få tala till våra hjärtan. Tack att du vill hjälpa oss att få en ännu större förståelse och tacksamhet över att vi får vara dina barn, Herre, i en tid som denna. I Jesu namn vi ber. Amen. Det första ord som jag läste i texten var ett litet ord. Det var ordet men. Ja, för de flesta av oss är det ganska länge sedan vi gick i skolan och tittade på grammatik och sådär. Men om man försöker förstå vad ordet men är för någonting, så står det så här: att men är en samordnande konjunktion. Och vad betyder då det? Och det betyder att det som kommer knyter an till något som har varit tidigare. Och om man då läser vad Paulus skriver i början av det fjärde kapitlet, så berättar Paulus om detta, vad det innebär att vara ett barn i Romarriket. Och jag tror att Paulus tog den här jämförelsen om att vara en son i en romersk familj för att galaterna skulle förstå vad det innebär att vara ett barn i Guds familj. Och Paulus skriver här om att barnen då i de romerska familjerna var omyndiga ända tills den dag då de hade kommit upp i en viss ålder. Då pappan tyckte att nu så är det dags för min son att bli myndig. Det var alltså ingen ålder som styrde när ett barn skulle bli myndigt, utan som Paulus skriver här, att det var den dag som hans far hade bestämt. När tiden var inne för barnet, när pappan hade bestämt att nu är det dags, nu ska vi ha en fest, nu ska min son bli myndig. Han ska ju ärva min förmögenhet en dag som kommer. Men idag så är dagen då han ska bli myndig. Och det var en fest som man höll den 17 mars varje år. Det var den dag som en pappa tyckte att ja, nu kanske sonen, det är dags att vi ska liksom sätta lite vuxenkläder på honom och så ska han bli myndig, för han är ju trots allt min arvinge. För så länge som sonen inte var myndig så skilde han sig inte så mycket från en slav, även om han var arvinge till allt sammans. Ja, jag läste att en son på den tiden som inte var myndig kanske hade till och med mindre frihet och mindre att säga till om än vad den slav hade i familjen som hade uppsikt över hela hushållet. Och pojken då stod under slavens tillsyn fram till den tidpunkt då som hans far hade bestämt. Ändå var det pojken och inte slaven som skulle få ärva allt sammans. Och så säger Paulus lite tidigare i kapitel 3 här: ja, men på samma sätt är det med oss som är Guds folk. Vi är Guds barn, säger Paulus, genom tron på Kristus Jesus. Och han säger vidare i kapitel 3: vi är arvingar till löftet. Och så säger Paulus att lagen var vår övervakare för att vaka över oss när vi fortfarande var omyndiga. Lagens effekt på oss gjorde att vi var slavar under världens makter. Men så kommer det här ordet då: men, säger Paulus. Men, ni vet hur det funkar i samhället. Men, så här är det i Guds rike. Och så säger Paulus: när tiden var inne. Och vi har ju firat jul för inte så länge sedan för att minnas då den tid i historien då Gud, Fadern, upplevde att nu är tiden inne. Nu är det den rätta tiden. Precis som det var för den romerske pappan när han tyckte att nu är tiden inne att sonen ska bli myndig. Och så sände då fadern sonen till oss när det var den rätta tiden. Ibland så kan man ju undra, vad är det som är den rätta tiden? Jag kommer ihåg att när jag ibland var i Japan och gick på badhus så sa gubbarna till mig: varför har du inte långkalsonger? Det är ju inte den 1 april än. Då är tiden då du ska byta till kortkalsonger. Sen har vi andra tider. Vi har juletid, vi har sommartid om 3 månader. Och tider kommer och tider går. Men det fanns en tid i Guds plan som var den rätta tiden. Och då som Paulus säger: när tiden var inne sände Gud sin son. Över den här tiden då, om vi läser lite om hur det var i den dåtida världen runt Medelhavet, så var det ju en tid av fred. Romarriket hade ju byggt upp ett imperium runt om Medelhavet där och en bit upp i norra Europa och norra Afrika också. Och man hade byggt upp ett väl fungerande nätverk av vägar och allting. Grekiskan var det språket som man talade lite överallt. Och mänskligt sett så, och gudomligt från Guds perspektiv också kanske, så var det en tid, en rätt tid, när Gud skulle sända sin son till världen. Samtidigt som det fanns, vad vi förstår också, en stort andlig hunger och en stor längtan efter att människor skulle få uppleva någonting mer i sina liv. Och vi ser då att när evangeliet kom till den dåtida världen så fick det också en snabb expansion runt omkring där. Paulus säger: Gud sände sin son född av kvinna. Så Jesus kom då, han var sann Gud, han var Guds son, men han var också sann människa. Och så säger Paulus vidare att han kom för att friköpa oss ifrån oss, vi som var under lagen. Och när jag tänkte på det så tänkte jag så här, men Jesus, han har kraften och resurserna för att friköpa oss, för han är Guds son. Men Jesus är också människa, så han har också rätten och förmågan att friköpa oss. Han kom för att köpa ut oss ifrån slavmarknaden som vi löd under. Och en som visste mycket om detta, det var en man som hette John Newton. Han har skrivit en av de psalmer som man älskar allra mest runt om i världen. På engelska heter den Amazing Grace och på svenska Oändlig nåd. Och det är nummer 231 i vår psalmbok. Jag läste om att John, när han växte upp, så var han det enda barnet. Och mamman dog när han var 7 år gammal. 11 år gammal blev han sjöman och gick ut till sjöss. 11 år. Han blev senare kapten på ett slavskepp och deltog på så sätt i denna ohyggliga handel med slavar som pågick då i denna tid. Men han var 23 år gammal och kapten. Den 10 mars 1748 så var hans skepp då i stor nöd att sjunka utanför Kanadas kust, ungefär där Titanic skulle senare möta sitt öde. Och då säger John Newton att då ropade jag till Gud om nåd. Jag ropade om nåd. Och han säger att jag kommer aldrig att glömma att Gud mötte mig när jag ropade till honom, trots att jag var en så dålig människa, trots allt det jag hade gjort, så var Guds nåd så stor emot mig. Och för att liksom hålla det fräscht i minnet, som vi säger, så satte John Newton upp ett bibelord på väggen där hemma för att han inte skulle glömma vad Gud hade gjort i hans liv. Och det var från 5:e Mosebok, kapitel 15 och vers 15. Och det står det så här: kom ihåg att du var slav i Egyptens land och att Herren, din Gud, friköpte dig. Kom ihåg hur det var, men tacka Gud också för att han friköpte dig och att du lever idag i en annan situation. Och när jag läste det så tänkte jag, ja käre Gud, hjälp mig att aldrig glömma vad du har gjort i mitt liv. Och vi kanske alla borde ha något bibelord att sätta upp någonstans där hemma som talar till oss vad Gud har gjort och vill göra i ditt och mitt liv. Och när människor frågar mig, ja men har du någon bibelvers som betyder mycket för dig? Ja, då brukar jag citera en vers ifrån psalm 55. Då står det lite olika översättningar, men så här: kasta din börda på Herren, han ska hjälpa dig. Och för mig har det varit så viktigt ibland att liksom göra ett aktivt val, att liksom kasta min börda ifrån mig. Men det är så lätt ibland att liksom, ja, man liksom jobbar med det som är jobbigt och så där, men för mig har det stundtals varit viktigt att jag fattar ett beslut att nu lämnar jag det här åt Herren. Och därför så är den här versen så viktig för mig. För det är ju olika situationer i mitt liv när det har varit jobbigt, så har jag gjort ett val att kasta min börda, att lämna min börda till Herren. Så säger Paulus då att Gud har gett oss söners rätt. Och vi hörde det också läsas här i början ifrån Johannes, det första kapitlet. Åt alla de som tog emot honom, Jesus, gav han rätten att bli Guds barn. Så Gud har liksom adopterat oss och gett oss söners rätt. Och man tycker, det hade det inte räckt i Guds ögon att liksom bara sätta oss fria, att friköpa oss ifrån slavmarknaden, under att inte längre vara kvar i syndens slaveri. Men Guds verk i oss, det slutar inte där, utan det fortsätter. Vi upphöjs sedan som Guds söner och döttrar. Inte nog att vi blir lösta ifrån synden, vi blir också Guds söner och Guds döttrar. Och kanske hade Paulus, när han skrev detta, då också tanken hur det var i den romerska familjen. När man adopterade ett barn i en romersk familj på den här tiden, så fick det här adopterade barnet lika stora privilegier i familjen som arvingarna hade. Vi kan ju föreställa oss ibland att man kan hjälpa någon, man kan rädda någon som har det svårt. Men tänk att Gud gick så långt att han gjorde oss också till söner och döttrar. Vi fick bli en del av familjen. Och alla de som tog emot honom, skrev Johannes, gav han rätten att bli Guds barn. Och då säger Paulus att när vi då är Guds barn, så får vi också då kalla Gud för Abba, för far eller pappa. Precis som Jesus gjorde när han tilltalade sin far. Och Abba, det är arameiska. Det är ett mycket familjärt ord som har använts i familjen, i den närmaste familjekretsen. Och det blev så att dåtidens kristna liksom tog det här till sig och började också använda detta ordet. Så du och jag, vi får samma intima relation till Gud, Fadern, som Gud, Sonen Jesus Kristus hade. Och när vi läser Jesu kamp i Getsemane, hur han ber och hur han ropar, så säger han också Abba, far. Så Gud, säger Paulus, han har sänt sin sons ande in i våra hjärtan. Och vi vet att vi är Guds söner och döttrar genom den helige andes vittnesbörd inom oss. Och som Paulus skriver i Romarbrevet 8:16. Anden själv vittnar med vår ande om att vi är Guds barn. Och jag tycker John Stott, den store engelske teologen, formulerar detta så fint, och jag citerar: Guds syfte var inte bara att säkra vårt barnaskap genom sin son, utan också att försäkra oss om det genom sin ande. Gud sände sin son för att vi skulle få status som söner, och han sände sin ande för att vi skulle få en upplevelse av det. Så vi får ha vårt barnaskap med Gud därför att vi är i Kristus. Vi är Guds adopterade söner och döttrar. Och därför säger Paulus, är du inte längre en slav utan en son. Söner är aldrig slavar, och slavar är aldrig söner i sin fars hus. Tänk bara på den här liknelsen om den förlorade sonen. När han liksom bestämmer sig, kommit till besinning som vi sa förr, och bestämmer sig för att återvända hem, då vill han komma som en tjänare. Han känner att jag inte är värdig att vara son i huset. Men fadern vägrade ta emot honom som en tjänare. Han ville bara ta emot honom som en son. Och då säger Paulus, är du son så är du också arvinge. Jag tycker det finns en så fin utveckling här i Paulus resonemang. Först blir vi befriade från slaveriet. Sedan förklaras vi som söner och döttrar och adopteras in i Guds familj. Och sedan blir vi som söner och döttrar också arvingar. Arvingar, de ärver något. Och Paulus gjorde klart vad vi ärver som en Guds arvinge genom Jesus Kristus. Vi ärver från Gud själv. För de som är i Kristus så... Förlåt. För de som är i Kristus och som älskar Gud så är detta att vara en Guds arvinge det rikaste arvet av alla. Som söner och döttrar i hans familj så får vi uppleva hans faderliga kärlek. Vi får uppleva hans omslutande trygghet, hans ledning, hans lyssnande öra, hans helande av all vår brustenhet, hans vilja att som far möta alla våra behov och välsigna oss på livets alla områden. Inte längre en slav, utan en son eller dotter. Jag ska be att Kristina kommer fram och sätter sig vid flygeln. Vi ska snart sjunga en psalm eller en sång. Det är nummer 596. Jag vill bara läsa bakgrunden till den innan vi sjunger den. En sommardag 1967 så funderade Göte Strandsjö på hur han skulle kunna uttrycka i en sång hur enkelt han trodde det var för en människa att komma till Gud. Då fick han som i en vision se sig själv som en liten pojke. Det var vinterkväll och han hade varit ute länge. Han frös och trappan upp till lägenheten, den var lång att gå. Men innanför köksdörren fanns mor. Där fanns värme, där fanns ljus och mat. Vänliga ord, kärlek och ömhet. Så är det att komma till Gud, tänkte han. Och då föddes sången som när ett barn kommer hem om kvällen. Vi sjunger den tillsammans.
Som när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vänlig famn, så var det för mig att komma till Gud. Jag kände att där hörde jag hemma. Det fanns en plats stora rum, en plats som väntade på mig, och jag kände här är jag hemma. Jag vill vara ett barn i Guds hem. Som när ett barn kommer hem om kväll av en vänlig fan. som väntade på mig. Och jag kände, här är jag hemma. Jag vill vara ett barn i Guds hem.